kapitel, vers 3-9. Medan Jesus var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske, kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra: vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer och ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa: låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Varsågod och sitt. Kanske minns du den här berättelsen lite annorlunda. I så fall så kan det bero på att den finns i alla fyra evangelierna i lite olika varianter. Matteus och Markus, de är ganska överens om att det var så här som vi läste nyss. I Lukas så är Simon farisé och kvinnan anses vara en synderska. Och i den versionen så väter hon Jesus fötter med sina tårar och torkar dem med sitt hår och smörjer dem sen balsam. Simon tycker att det är olämpligt att Jesus låter sig behandlas så av en synderska. Johannes, han placerar berättelsen hemma hos systrarna Marta och Maria. Och där är det Maria som smörjer Jesus fötter med balsam och sen torkar dem med sitt hår. Både Matteus, Markus och Johannes är i alla fall överens om att det är den ekonomiska prioriteringen som är upprörande för omgivningen. Så idag så är det det spåret som vi tar genom texten. Nardusbalsam kanske vi inte har i badrumsskåpet. Det var en slags parfym, väldigt exklusiv, gjord på en indisk växt. Kanske har ni räknat ut ungefär hur mycket den var värd nu, om ni gillar att ha huvudräkning. Men en dagslön gånger 300 måste ju bli ungefär en årslön. Kan det verkligen stämma? Häller hon ut en hel årslön över Jesus huvud? Och vi kan i alla fall konstatera att det var dyrt. Gissningsvis så var det kvinnans alla besparingar, kanske även pensionen, som rann ut där. Oavsett valutakurser så gav hon allt för att uttrycka sin tacksamhet och kärlek till Jesus. Och jag förstår att det här var provocerande för lärjungarna. Jesus, han predikar om vikten att dela med sig, att den som har ska ge till den som inte har. Lärjungarna hade själva lämnat allt för att följa Jesus. Längre fram i Nya testamentet, i Apostlagärningarna, så kan vi läsa om den första kristna gemenskapen. Och så här står det i andra kapitlet där i Apostlagärningarna 2. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. Och några kapitel senare, i kapitel 5, så berättas det om ett par som heter Ananias och Sapphira. De försöker lägga undan lite pengar i smyg för egen del. Och det resulterar i att de faller ner döda, eftersom det inte går att lura Gud. En hemsk berättelse, tycker jag. Men den får vi, som väl, höll jag på att säga, fördjupa oss i en annan gång. Min poäng är att idealet var oerhört starkt. Man skulle dela det man hade, speciellt till de fattiga. Och att i det sammanhanget lägga en årslön på att smörja in Jesus med parfymerad balsam, det är såklart väldigt kontroversiellt. Varför blir inte Jesus upprörd? Vore det inte mer ödmjukt att säga någonting i stil med att inte skulle lägga så mycket pengar på mig? Eller något sånt. Men han verkar inte reagera alls. Inte förrän omgivningen sätter igång och kritiserar kvinnan. Och då börjar han med en fråga. Och den är både viktig och jobbig, tycker jag. Den träffar mig på en öm punkt. Jesus säger: varför gör ni henne ledsen? Den här situationen som beskrivs, det är ju inte ett församlingsmöte där man diskuterar prioriteringar i nästa års budget. Det är en kvinna som kommer med någonting som är hennes, det dyraste och finaste hon har. En förseglad flaska med dyrbar balsam. Och hon bryter förseglingen och ger allt till Jesus. Vilken blir omgivningens reaktion? Säger de: wow, vilket stort ögonblick vi får vara med om här. Nej, de kritiserar henne och rackar ner på hennes kärlekshandling. Men Jesus, som kan göra det som är trasigt helt, han fortsätter och säger: överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man berätta vad du gjorde och komma ihåg dig. Hon fick kanske inte den respons hon förtjänade av de andra i rummet, men hon fick upprättelse. Till och med vi här idag läser och pratar om henne. När man läser i Bibeln så kan det vara spännande att fundera på vem man själv skulle ha varit i berättelsen. Jesus är alltid upptagen, kan jag säga då. Men vem annars man skulle vara i berättelsen? Vem identifierar du dig med i den här historien? Känner du dig närmast den tacksamma kvinnan? Eller liknar du mer de kritiska gästerna där kring bordet? Det som gör den här berättelsen jobbig för mig, det är att jag placerar mig själv bland kritikerna. Jag kan höra mig själv säga: det där var väl onödigt. Och jag föreställer mig att det är mig som Jesus tittar på och säger: varför gör du henne ledsen? Det finns frestelser som predikant. Man kan såklart sejfa och ha förhållningssättet: jag kan ju redan det här, men nu kommer några tips till alla er andra. Eller så drar man av liksom plåstret från sårbarheten och erkänner: jag tycker det är svårt att göra som Jesus säger. Men om ni orkar hänga med så kan vi ju vända och vrida lite på det tillsammans. Jag tycker själv att alternativ 2 känns mer intressant och meningsfullt. Jag hoppas att ni är med mig på det. Jesus fråga sätter som sagt fingret på en öm punkt hos mig. Alltså, återförsluts flaskan genom min kommentar? Kan förloppet reverseras på något sätt så att det här blir ogjort? Nej, det enda som händer är ju att kvinnan blir ledsen. Kritiken tar fokus från det vackra, från den stora kärleken som den här handlingen uttrycker, och klistrar liksom på en ful etikett där det står fel. Gud kallar inte oss till att optimera. Vi kan inte vara felfria. Då hade inte Jesus behövt komma. Gud kallar oss till att göra gott. fått. Och Jesus säger det gång på gång på olika sätt genom evangelierna. Döm inte, var kärleksfull. Att det ska vara så svårt. Ja, men det gick väl bra i OS? Eller? Ja, många medaljer. Det sägs att en vanlig egenskap hos framgångsrika idrottare är förmågan att skaka av sig ett misslyckande och sen försöka igen som om det var första gången. Och vi som tror på nåden, vi borde väl kunna göra likadant. Förlåt, får jag prova igen på nytt? Jag tolkar det som Jesus säger som en uppmaning till oss att välja glädje och kärlek, speciellt i de situationer när vi känner hur kritiken bubblar upp. Välj glädje, välj kärlek. Det är ganska sällan som folk gör precis så som jag hade tänkt, eller på det sätt som jag tycker skulle vara allra bäst. Och det är bra. Det är precis som det ska vara. Då får jag träna mig i att välja kärleken och glädjen och låta det blomma. Amen. Vi ber. Jesus, tack att du kommer med nåd och kärlek till oss. Hjälp oss att lita på det, speciellt i de situationer där vi känner oss missnöjda med hur vi själva agerar. Befria oss från onödiga kritiska röster som vi kanske bär inom oss. Hjälp oss att ta ett steg tillbaka och att låta kärleken och glädjen blomma i alla de situationerna. Amen.